I början av maj 2024.
We're going to begin with breaking news from Israel, where the cabinet has voted to unanimously shut down Al Jazeera's operations in the country.
Qatar-ägda TV-kanalen Al Jazeera förbjuds i Israel.
If you're watching this pre-recorded report, then Al Jazeera has been banned in the territory of Israel.
I slutet på november hände mer.
Israel's government has approved sanctions on the country's oldest newspaper, Haaretz.
Israels regering manar till bojkott av landets äldsta tidning, Haaretz,
following criticism of its war in Gaza.
Och vill sälja public service-kanalen Kan.
I think the Israeli government drafted a master plan.
Något som väcker kritik både inom Israel och i omvärlden.
To silence independent media in Israel, and the sanctions on Haaretz is only one chapter of this master plan.
Radiokorrespondenterna Mellanöstern om journalistiken i Israel och framtiden för landets medier. Med Cecilia Udén och Johan Mattias Sommarström. Jag heter Olle Wiberg. Ja, det är mycket som händer i den israeliska medievärlden just nu. Och man brukar ju säga att ett sätt att ta liksom temperaturen på ett land kan vara genom att titta på just utvecklingen för medier och yttrandefrihetsfrågor och så vidare. Joma, vad säger du? Vad sätter du temperaturen på Israel först?
Ja, antingen febrig om man ska uttrycka sig så, eller iskall med tanke på att det är ett medieklimat som har rasat på den här pressfrihetsindexen de senaste åren, där man mäter pressfriheten runt om i världen.
Vad säger du, Cecilia?
Ja, det är ju ganska uppseendeväckande saker som har hänt, att man först förbjöd Al Jazeera och nu vill bojkotta Haaretz och lägga ner public service.
Vi ska ta oss in i den här världen, framför allt apropå det här beslutet om bojkott av tidningen Haaretz, som du nämnde, Cecilia, som togs av israeliska regeringen häromdagen. Statligt finansierade aktörer uppmanas att inte låta sig intervjuas av den här tidningen och inte heller annonsera i den eller prenumerera på den. Joma, vi ska prata mer om det här, men du är på plats i Libanon nu, tänker jag först. Du har precis kommit fram, så just nu håller du väl mer ögonen på om det blir en vapenvila, gissar jag.
Ja, det är ju det pratas om väldigt mycket här, och från libanesiskt håll så talar man om att man eventuellt skulle kunna tillkännage en överenskommelse med Israel imorgon, alltså på onsdag. Och det finns ju väldigt stora förhoppningar bland folk här. Jag pratade med en kvinna som jag stötte på nere på stan som kommer från Tyr, den antika staden vid Medelhavets kust nära gränsen till Israel, en stad som bombats kraftigt under det här kriget. Och hon kan inte vänta, säger hon. Hon kan inte hålla sig. Hon vill tillbaka till sitt hem i centrala Tyr. Och dit kommer hon åka sekunden de tillkännager att det blir en vapenvila, om det blir en vapenvila.
Just det, för samtidigt det är ju otroligt intensiva eller hårda strider som fortfarande pågår, och det är väl paradoxen i det här, Cecilia, att det just ofta är ett tecken på en förestående överenskommelse att det fortfarande krigas intensivt.
Ja, så har det varit historiskt i Mellanöstern. Varje gång man har talat om fredsöverenskommelser och det inte har varit våldsamt, så har det gjort att bedömare har tvekat. Men nu har det varit väldigt våldsamt. 250 raketer bara i söndags från Hezbollah mot Israel. Kraftiga flygattacker mot södra Beirut.
Just det, om det blir någonting.
Och som av en händelse, precis när vi pratar om det här, så ser jag faktiskt hur en bomb slår ner nära flygplatsområdet i södra Beirut, och det stiger just nu en kraftig tjock rök därifrån. Jag kunde inte höra den här smällen, för det är lite för långt ifrån där jag står. Men det har varnats för att det ska attackeras ytterligare minst sex ställen, sex byggnader i Dahi-området, och just nu sker det en alltså.
Ja, vi får se hur det tas vidare de här kommande dagarna. Vi spelar in det här på tisdag förmiddag. En del tyder ändå på att det kommer bli någonting. Vad bygger den här överenskommelsen på? Vad vet vi hittills då? Det är ju ett nästan 20 år gammalt upplägg som liksom ska repriseras, eller hur ska man se det?
Ja, det som kallas resolution 1701 efter det senaste kriget mellan Hezbollah och Israel. Och det handlar om att Hezbollahs styrkor ska dra sig norrut om Litanifloden i södra Libanon. Att det området ska vara helt demilitariserat, åtminstone från Hezbollah. Istället ska man skicka mängder med libanesiska armésoldater, alltså den nationella armén, som ska kontrollera det här området, att inte Hezbollah har några tunga vapen där. Det är en av de saker man talar om.
Så lite grann samma visa igen, eller snarare kanske väcka liv i det här gamla igen. Vad säger du, Cecilia?
Ja, det är precis vad det är. Samtidigt så ska en USA-ledd internationell kommitté övervaka den här vapenvilan. Och det är ju någonting nytt eftersom den inte efterlevdes förra gången, där både Israel och Hezbollah bröt mot överenskommelsen om vapenvila från 2006. Och nu försöker Netanyahu till exempel sälja in det här som fördelaktigt för Israel, att det inte skulle handla om en kompromiss. Men han har ju högerextrema ministrar, till exempel säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir, som kallar detta förslag till vapenvila för ett historiskt misstag och vill att Netanyahu ska avvisa förslaget. Men det som gör att det blir lite mer pressat just nu, det är att den amerikanske medlaren har varnat att det här är sista chansen. Om det inte blir någon vapenvila nu så kommer han att lägga ner sina försök, och då händer ingenting förrän Trump tar över i USA i januari.
Och det är det man tror har gett effekt också, den här påtryckningen, eller?
Ja, möjligen, men också detta som Johan Mattias var inne på, att det är så oerhört många civila som bara längtar efter att det här kriget ska ta slut. De som har sett sina bostadskvarter jämnas med marken, som har sett byar i södra Libanon jämnas med marken, och även kulturella minnesmärken som det anrika hotellet Palmyra i Baalbek och en oerhört gammal vacker marknad i Nabatie till exempel. Och på den israeliska sidan så har vi 60 tusen israeler som har tvingats lämna sina hem i norra Israel, som vill tillbaka, och det är ju ett av Israels krigsmål också.
Mm. Mycket mer än detta som vi har sagt nu vet vi inte just nu i alla fall. Det är ju tisdag förmiddag som sagt när vi spelar in det här. Joma, har du hunnit läsa något ur Haaretz än idag?
Ja, jag har faktiskt scrollat lite grann i Haaretz i alla fall.
Ja, Cecilia Dura, du är med oss från Kairo. Har du hunnit skumma någonting?
Ja, lite grann. Bland annat detta att Itamar Ben-Gvir kallar förslaget om vapenvila för ett historiskt misstag. Men också att en skribent spekulerar i om ICC, den internationella domstolen, om den har begått självmord genom att utfärda arresteringsorder mot Gallant och Netanyahu.
Ja, det där ska vi prata mer om sen. Haaretz har ju förstås skrivit om Netanyahu och Gallant och arresteringsorden som utfärdats mot dem. Vi kommer komma till det lite senare och vad det där kan innebära. Men själva bojkotten då mot den här tidningen från regeringens sida, vad innebär den här bojkotten konkret?
Ja, det innebär att staten, regeringen, inte kommer att annonsera i tidningen, så det får ju ekonomiska effekter. Men också att man inte ska överhuvudtaget samarbeta med Haaretz.
Men i praktiken då, handlar det om en faktisk och liksom kännbar påverkan på tidningens ekonomi och finansiering och framtid och sådär? Eller är det mer ett starkt signal och symbolvärde från regeringen?
Ja, det återstår ju att se vad det får för effekt, eftersom Haaretz har fått så oerhört mycket stöd nu från omvärlden och från andra tidningar, andra politiker och redaktörer över hela världen. Så att det vet vi inte ännu, men det är ju en allvarlig signal om att man inte tolererar kritisk journalistik i Israel idag, vilket är oerhört allvarligt. Israel har rykte om sig att ha otroligt bra journalister, bra tidningar sedan länge tillbaka, som har varit kritiska mot alla regeringar och kritiska mot Israels olika krig. Och nu är det som att man inte tolererar detta längre, för att tidningen, den har kallats för antisemitisk. Man har beskyllt dem för förräderi för att de tar ställning mot Israels nuvarande regering.
Men du, om man ska förstå motiveringen från regeringen lite mer exakt, vad tar man upp för exempel? Liksom, vad är det man är mest upprörd över från senaste tiden?
Ja, det senaste exemplet är att chefredaktören höll ett tal i London där han dels förordade sanktioner mot Israel, eftersom Israel av idag är emot en tvåstatslösning, och Haaretz är ju liksom emot ockupationen på Västbanken och för en tvåstatslösning. Och i samband med detta så kallade han också vissa palestinska milismän för frihetskämpar. Och det fick han gå tillbaka och rätta sen och förklara att det här handlade inte om Hamas utan om de unga personer på Västbanken som lever under ockupation som Israel bekämpar.
Joma, vad har du lagt märke till kring den här kontroversen kring Haaretz senaste tiden?
Det blev ju väldigt omdiskuterat, just det här talet som chefredaktören höll i London, och det tog ju inte många minuter förrän Benjamin Netanyahu i ganska hårda ordalag och hans regering fördömde det som chefredaktören sa. Så att, precis som Cecilia sa, han fick ju korrigera sig sen. Det snedvreds till att han skulle ha talat om Hamas, vilket han aldrig gjorde.
Vad säger du om Haaretz inställning i den här frågan gentemot politiken så att säga?
Ja, från Haaretz sida så ser man ju det här som ett oerhört allvarligt försök att tysta ner kritik. Det här är ett steg att montera ner Israels demokrati, och Netanyahu tystar en kritisk självständig tidning på samma sätt som hans vänner Putin, Erdogan och Orbán, sa Haaretz.
Cecilia, den här tidningen Haaretz, du har läst den nästan hela ditt liv föreställer jag mig, eller?
Ja, åtminstone har jag läst den sedan före internet. Nu har jag en digital prenumeration, men jag kommer ihåg när jag kom till Israel på 90-talet och så blev det fredag och så gick man och köpte Haaretz. Då hade den alla helgbilagor eftersom lördagen är helg. Och det var ju en tjock tidning, otroligt matnyttig med mängder av intressanta artiklar. Och det är ju det rykte Haaretz har. Den har inte en stor läsarkrets i Israel. Det är den tredje största tidningen, men den är mycket, mycket mindre än de stora. Den gratistidningen Israel Hayom och Yediot Ahronot som har... minns inte procentsatserna, men det rör sig om liksom mellan 20-25% läsare. Medan Haaretz bara har 4 eller 5. Men många israeliska journalister vittnar samtidigt om hur Haaretz alltid har varit en ledstjärna för god journalistik. Och det säger även de som inte alls håller med om vad ledarsidan skriver eller vad opinionsskribenter skriver. Och nu när regeringen har gått till attack mot Haaretz och vill införa denna bojkott, då är det ju många som säger att nu ska vi inte låta oss luras, för det här handlar inte om vad chefredaktören sa i talet i London, vad han sa om Hamas eller någonting annat, utan det handlar om att det finns så oerhört många mycket pålästa kritiska journalister på Haaretz och har funnits under lång tid, som Amos Harel, Angel Pfeffer, Jossi Werter, och så finns opinionsskribenterna som Gideon Levi som är ett rött skynke, eller som han själv beskrev sig som en gång i tiden, en tagg i arslet på Israels regering. Och en sån person som Gideon Levi har retat upp många israeler med sina opinionsartiklar, medan han är enormt populär i grannländerna, i de arabiska länderna, där det inte finns särskilt många israeler som man hyllar. Men Gideon Levi hyllas där för sitt ställningstagande för palestinier i krig, i olika krig, men också efter att han skrev en artikel som väckte mycket ont blod i Israel för ett par år sedan om självständighetsdagen, där han sa: jag kan inte hissa den israeliska flaggan idag med tanke på att det här är en katastrofens dag för palestinierna på grund av Nakban.
Han är opinionsskribent, precis som du sa, jobbar inte primärt på nyhetssidan då. Men Joma, när du läser Haaretz och tar del av artiklarna, vad skiljer ut den här tidningen från de andra tidningarna i Israel från din bevakning senaste åren?
Att den är en i stort sett oberoende tidning som inte tar ställning starkt som många andra tidningar. Men jag vill också haka på det som Cecilia säger om alla de här journalisterna och opinionsskribenterna i Haaretz. Ett tydligt tecken på hur viktiga för demokratin de är. Det är också hur hotade de har blivit i Israel. För att många av dem lever under ett ständigt hot från extremister. Jag minns till exempel hur jag skulle träffa en reporter på Haaretz som bevakar bosättarfrågor på Västbanken och skriver ur ett väldigt palestinskt perspektiv hur det är att vara palestinier på Västbanken och hur man utsätts dagligen för bosättarvåld och övergrepp från både bosättare och armén. Det var jättesvårt att få till det här mötet med henne eftersom hon ständigt är så hotad från de här högerextrema bosättarrörelserna som absolut hela tiden vill åt henne.
Mm. Och samtidigt då, Joma, vad säger du? Det israeliska medieklimatet brukar ju ibland beskrivas som att det är högt i tak och det är livlig debatt och här kan man säga i princip vad som helst och så vidare. Hur skulle du beskriva klimatet i Israel?
Ja, jo men alltså på ett sätt har det ju varit så, men det där höga taket det börjar ju sänkas nu och inte minst sedan den nya regeringen tillträdde och man fick en ny kommunikationsminister som lite som Cecilia var inne på tidigare ändrar klimatet till att gå i en mer, ska vi kalla det för ungersk riktning, åtminstone på sikt. Det är bara att titta vad de har gjort med Haaretz den senaste tiden där man inte längre annonserar, man tillkännager inte längre regeringskommunikéer där som man tidigare gjort och så vidare och inte ska ställa upp för intervjuer där. Så att det här medieklimatet håller på att kraftigt försämras och det visar också internationella reporter utan gränser mediebarometer där Israel ligger på plats, jag kommer inte ihåg exakt, men ungefär 100-101 av 180 länder.
Som du sa, du nämnde ju Shlomo Kari där, Israels kommunikationsminister. Joma, han spelar en central roll och har gjort så under lång tid. Vad säger du om hans vision, Cecilia, eller vad han gör i politiken kring de här frågorna?
Det han vänder sig emot det är att en chefredaktör för en israelisk tidning uppmanar till sanktioner mot Israel och, som han säger, stödjer fienden under brinnande krig. Och jag tror, det handlar ju dels om att Israel har en ny högerextrem regering, men det handlar också om 7 oktober och att det finns ett medieklimat i Israel där många journalister och chefer inom media inte tror att israeler vill veta vad som sker i Gaza. Och det här har många skribenter på Haaretz gått emot och bland annat sagt, som Gideon Levi säger, att vi måste tala om för Israels befolkning vad det är som sker i Gaza. Annars kommer ingen i Israel förstå omvärldens kritik, omvärldens fördömanden mot Israels krig. Och det finns ju en känsla i Israel av att man har liksom stannat i 7 oktober eftersom det var en så fruktansvärd dag, en så oerhört traumatiserande händelse, massaken i kibbutzerna som gjorde att de flesta israeler idag känner ett existentiellt hot som de inte gjorde tidigare. Och då orkar man inte se den andra sidans lidande. Och det här har varit förklaringen, men det har Haaretz gått emot.
Mm. Okej, det är många bitar här. Nu har vi ju nämnt kommunikationsministerns inställning och han jobbar på många olika fronter för att påverka medierna just nu i Israel. Men premiärministern då, Netanyahus inflytande eller banden, hur hans band ser ut till israeliska medier, hur beskriver du dem, Cecilia?
Ja, han har varit kritisk till Haaretz länge. Han har också naturligtvis fördömt Al Jazeera och Al Jazeeras rapportering från Gaza under det här kriget, vilket ledde till att Al Jazeera har förbjudits och inte kan rapportera längre från inifrån Israel. Och han har också under lång tid varit mycket kritisk mot Israels public service som heter Kan. Och nu har man också i Israel bestämt att Kan ska säljas, till ska privatiseras och säljas, och om man inte hittar en köpare till public service-företaget Kan, då ska det läggas ner om 2 år. Och alla de här sakerna gör att klimatet i Israel och inställningen från regeringen, inte bara då från de mest högerextrema ministrarna utan även från Netanyahu, av vissa så tolkas det som att Israel är på väg att just bli som Putin, Erdogan och Orbán.
Haaretz, Kan har vi berättat om lite grann nu i alla fall. Al Jazeera har vi bara nämnt lite kort. Joma, vill du berätta lite grann vad som har hänt kring den här Qatar-ägda tv-kanalen senaste året egentligen? För det har varit flera saker, men vad är status kring den här kanalen just nu kopplat till Israel?
Ja, just nu så får de ju inte rapportera inifrån Israel. Det togs ett beslut i Knesset, jag kommer inte ihåg, det var för drygt 6 månader sedan, att man skulle då applicera en slags medielag på dem, en censurlag, så att de inte skulle få rapportera från inifrån Israel. Och förra veckan så förlängdes den här ytterligare 6 månader. Så i ytterligare 6 månader kommer de inte få rapportera inifrån Israel. Samtidigt har israeliska militärer och säkerhetstjänsten gjort räder inne i... Vart var jag någonstans? De har precis räder. Bombat en jävla jättebomb här. Det var därför jag blev helt ställd.
Åh, fy fan.
Men Joma, hur är läget? Berätta om runt omkring det. Behöver du agera på det här på något sätt? Eller?
Ja, det finns inte så mycket att agera på. Det är inte så att det finns några skyddsrum i Libanon eller stora delar av Mellanöstern. Och det finns inte ens några flyglarm. Man brukar lite ironiskt kalla den israeliska arméns arabisktalande talesperson på Twitter eller X, brukar man kalla för det libanesiska flyglarmet, för det är han som förklarar och förkunnar när det ska attackeras. Det bara ryker som fan, men det är liksom, det är säkert 3 kilometer dit. Så att, var var jag någonstans? Berätta var jag var.
Du sa militären har gjort räder.
Jag kan köra därifrån, och militären. Ja. Och den israeliska militären och säkerhetstjänst har gjort räder i Ramallah på Västbanken, som alltså inte är Israel utan ockuperat område, i Al Jazeeras kontor där och beslagtagit material. Så att det är ganska, vad ska vi säga, uppseendeväckande agerande mot den här Qatar-ägda kanalen som av Israel ses som Hamas-propaganda.
Ja, jag tänkte fråga det, för när man får de här anklagelserna då i Israel om att inskränka pressfriheten när man agerar så här, hur låter försvaret från Israel mer specifikt när det handlar om propaganda som man säger då?
Israel har länge, framförallt Israels regering, har länge varit kritisk mot Al Jazeera och deras rapportering. Och det här tog ju extra fart då under Gaza-kriget, där man har anklagat Al Jazeera-anställda för att vara medlemmar i Hamas, för att gå Hamas ärenden, för att vara en propagandakanal och propagandamaskin för Hamas. Och det här har ju Israels regering inte tvekat i att kommunicera ut, utan det har man fått höra ganska ofta. Israels mediekontor, GPO till exempel, har för utländska journalister talat om att Al Jazeera minsann inte är någonting att lita på. Ni ska inte lyssna på vad de rapporterar från Gaza. Så att det här har ju varit en eskalerande kritik mot Al Jazeera.
Mm. Och Al Jazeera och givetvis Haaretz och alla andra medier i Israel har skrivit mycket om veckans i särklass största nyhet. Arresteringsorden mot premiärminister Netanyahu och den tidigare försvarsministern Gallant, som vi redan har nämnt, utfärdad av internationella brottmålsdomstolen i Haag. Innan vi pratar mer om det här specifikt, vad säger ni om rapporteringen kring det här? Tycker ni att Haaretz liksom skiljer ut sig i rapporteringen kring det här? Vad säger du, Cecilia?
Nej, egentligen inte. Man har rapporterat väldigt sakligt om ICC. Jag läste en analys där man ställde frågan, har ICC begått självmord? Och analyserade då detta djärva grepp att utfärda arresteringsorder mot Gallant och Netanyahu. Någonting som man vet att USA kommer att ogilla, inte bara Trump-administrationen som tar över i januari och redan har hotat med sanktioner mot ICC, utan även Biden-administrationen. Och att det här kanske är en dödsstöt mot ICC och hela idén om internationell rätt, när massiva amerikanska påtryckningar på länder som finansierar ICC nu kan leda till domstolens kollaps. Och det har Haaretz skrivit om på ett analyserande sätt.
Joma, vad har du fastnat för när det gäller rapporteringen om den här nyheten i Israel?
Jag tänker ändå att Haaretz på ett sätt skiljer ut sig från andra israeliska medier när de har kallat ICCs arresteringsorder för en pinsam nesa för den israeliska regeringen och så vidare. Och även om precis den här artikeln som Cecilia talar om visar ju också hur känsligt ämnet är. Men jag tycker att om man läser andra israeliska medier så är det ingen som vågar ifrågasätta det israeliska agerandet och det israeliska ansvaret gentemot vad som händer i Gaza mer än just Haaretz. Och det har de också fortsatt med efter den här ICC-efterlysningen.
Ja, och en annan sak som Haaretz stödjer, det är ju att Israel ska tillsätta en intern utredning, en undersökningskommission när det gäller 7 oktober och Gazakriget, vilket Israel har vägrat, och det vore ett sätt att blidka ICC eftersom man har sagt att det, om Israel genomför en egen intern utredning om eventuella krigsbrott som har begåtts av soldater i Gaza, så skulle det på något sätt rädda Netanyahu och Gallant från arresteringsordern.
Ska vi vara tydliga med det, Cecilia? För att vi har ju nämnt flera gånger nu att tidningen liksom tagit ställning och sagt detta och kritiserat regeringen. Det här handlar om ledarplats, eller hur, i tidningen?
Ja, naturligtvis. Så som det gör bland andra tidningar i hela världen också, när man säger att Svenska Dagbladet har sagt eller Aftonbladet. Då handlar det ju om ledarplats, den politiska ledningen för tidningen, inte nyhetsartiklarna. Mm. Och där är det ju väldigt, väldigt tydligt när journalister i Israel och över hela världen kan säga att Haaretz är den bästa tidningen i Israel. Jag håller inte med om det som skrivs på ledarplats. Men en regim som slåss mot självständig media som är så professionell som Haaretz är, den regimen strävar efter diktatur, skrev en opinionsbildare i Israel som sagt inte stödjer det ledarsidan står för.
Jag lyssnade på Times of Israel, en annan israelisk tidning, en podd som de har som de släpper varje dag. De beskrev den här arresteringsorden som vi pratar om som ett lackmustest för vilka länder och i vilken grad de här länderna stödjer Israel. Alltså dels finns det de som visar ovillkorligt stöd för Netanyahu, som USA, Ungern exempelvis. Och så finns det något mellanläge som är relativt tysta men som ändå är anslutna till domstolen och skriver under fördragen och sådär. Och så de som särskilt poängterar domstolens oberoende och att man skulle gripa Netanyahu och Gallant om de satte sin fot på deras mark och så vidare. Vad lägger ni märke till när ni liksom tittar brett över jordgloben nu när det gäller omvärldens reaktioner? Vad säger du, Joma?
Men det är ju en skillnad på vilket land man tittar på. I USA så är det ju en ganska tydlig, framförallt politisk vinkel i att ICC har gjort bort sig. ICC har ingenting att komma med när det gäller den här efterlysningen av Gallant och Netanyahu framförallt. Men alltså i andra länder talar man om att absolut ska man respektera domstolens utslag. Kanada till exempel säger att det är inget tveksamheter. Om Gallant eller Netanyahu skulle komma dit så kommer vi gripa dem, precis som många andra europeiska länder, om man räknar bort Ungern, och kanske Sverige inte har varit så tydlig heller. Men det råder, tycker jag, en stor enighet om att man ska respektera domstolen, men inte från Israel och USA då, och USA är ju en mäktig spelare här.
Sen finns det väl en hel del som gör en tydlig skillnad också mellan Netanyahu och Israel här, att den här arresteringsorden gäller ju specifikt de här personerna, försvarsminister Gallant också, att det är liksom ingen inbyggd kritik av Israel här, utan det handlar om specifika personer. Vad säger du, Cecilia?
Ja, det gör det ju, och det här handlar om Israels nuvarande regering och hur man har agerat i Gazakriget. Och där ser vi hur EU och andra europeiska länder bekräftar att vi kommer att gripa dem om de kommer till våra länder. Men naturligtvis inte alla. Och då hyllas de andra som är mer otydliga eller som har en avvikande åsikt, hyllas av den nuvarande israeliska regeringen. Och Netanyahu har ju kallat detta för antisemitism och till och med jämfört med Dreyfus-affären.
The antisemitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way.
Som var en rättsskandal i Frankrike där en judisk fransk officer anklagades för högförräderi.
130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court.
Man sa att han hade överlämnat hemligstämplade handlingar till Tyskland, och det var en orättvis anklagelse som ledde till en rättsskandal.
Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me.
Och själva anklagelsen, Joma, som det handlar om, krigsbrotten, de misstänkta krigsbrotten, det är svälten, eller hur, som vapen som är grejen.
Ja, alltså det är ju den tydligaste anklagelsen, men det är inte bara svälten, men det är det tydligaste, eftersom Gallant redan dag två, tre, sa att vi ska stänga av alla leveranser till Gaza, vi ska stänga av elen, vi ska stänga av vattnet. Så att svälten har blivit det tydligaste. Men läser man den här ICC-dokumentet så handlar det också om sättet Israel försattit civila palestinier, Gazabors liv i fara på ett, menar man, systematiskt sätt enligt vad som står i dokumentet.
Okej, verkligen en intensiv nyhetsvecka bakom oss. Arresteringsorden och så ovanligt då tydliga signaler om att det kan bli en vapenvila i Libanon. Vi får se vad som händer med det. Just nu så rullar faktiskt bilder från CNN framför mig på tv-skärmen som jag har på i studion här med breaking news där det står om att Israel slår till i södra Beirut efter evakueringsbeslut. Joma, vad ser du av det här?
Ja, alltså medan vi har pratat här, jag har haft lite svårt att koncentrera mig för er känna, för att jag har hört 5, 6, 7 kraftiga explosioner. Det är de största explosionerna har skett nära flygplatsen kan jag säga, och det ligger som en tät dimma, täta moln över Dahye-området just nu, alltså Beirut södra förorter. Det stiger rök från de här explosionerna, bomberna mot himlen, och jag känner där jag är nu, någon kilometer därifrån, så känner jag tydligt den här krutlukten som man alltid kan känna om man är hyggligt nära ett ställe som har attackerats från luften eller med artilleri. Så att det är ganska intensivt just nu i Beirut södra förorter.
Och Joma, du som är så otroligt nära då, din bedömning, för vi pratade ju innan om att det är liksom som mest intensivast ju närmare in på själva vapenvilan man kommer, så att säga. Är det här ett tecken, det som du ser runt omkring dig just nu, på vad som komma skall inom något dygn kanske?
Det är som mörkast innan gryningen brukar man väl säga. Det är precis som Cecilia var inne på i början av den här podden, att vi får nog förvänta oss en eskalering de närmaste timmarna, kanske det närmaste dygnet. Det finns ju stora förhoppningar på en vapenvila, inte bara bland vanligt folk utan även bland politiker som på ett sätt hintat om den på ett sätt som man inte hintat om det förut. Men då får vi också förvänta oss det som jag ser framför mig just nu i mitt blickfång, nämligen attacker mot mål på marken.
Tack för idag, Cecilia Udén i Kairo, Johan Mattias Sommarström i södra Libanon. Radiokorrespondenterna Mellanöstern, det var Marina Nilsson Malmström och Linda Akten som producerade, och Brady Jovier var tekniker. Olle Wiberg heter jag. Tack för att ni har lyssnat.